Det här är Fighterpodden Nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, Submission Wrestling, alltså ADCC World Championships, skjuts långt framåt. Vi frågar oss, varför är det en så stor ökning av elever till karateklubbar världen över? Det blir SM i boxning, där Djurgården imponerade. Och om en månad så möter Jack Hermansson Darren Till, vilket är en högst intressant match i mellanvikten. Det och mycket mer i dagens Fighterpodden. Sådär, varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det torsdagen den 5 november. Och jag har med mig som vanligt mina två kollegor. En hostandes. Förlåt. Simon Köller. Förlåt. Hallå, hej.
Det där lät fake, den hostningen.
Det var faktiskt inte fake. Trots att jag har en halstablett i munnen. Men du har ju ont i halsen, Elin.
Ja. Ja, jag har lite ont i halsen. Men det, förhoppningsvis är det inget jättefarligt.
Det här att ni bara trampar in i mina planerade prater. Där är Elin Blad. Jag heter Mårten Söderström. Och jag vill påminna
dig. Nedslag.
Ja, exakt. Påminna om att om du vill kontakta
kul
oss.
Kul att vara tillbaka.
Ja, exakt. Och vill du kontakta oss är det fighterpodden @fightermag.se. Och så säger jag till nytillkomna lyssnare också att det här är ju podden som är en kortversion av Fighterpodden där vi normalt har gäster. Och nu är det nya restriktioner, så nu är vi typ på distans ännu mer än vi var tidigare. Vi hade ju små förhoppningar om att komma tillbaka till studion och ha gäster, men där är vi inte ännu.
Tråkigt, nej. Men så är det.
Jag vill också säga att det här handlar om en podd som tar ungefär 30 minuter där vi betar av det senaste varje vecka i kampsport. Och vi börjar direkt faktiskt med en ting som jag tycker är väldigt kul och trivs med, även du Elin. Det handlar om Submission Wrestling, SV. ADCC, alltså World Championships, blir framskjutet långt framåt. Vad händer där, Simon?
Ja, långt framåt i ordet. Tyvärr, det skulle ju hållas, men det blir till 2022.
What?
Men det brukar ju bara vara vartannat år. Det har ju alltid varit på ojämna år. Kommer det bli på jämna år nu?
Det skulle vara 2021 eller början där, så blir det 2022. Jag har ingen aning om vad de kommer hålla, men det är ADCC World Championships i alla fall som kommer istället 2022.
Så att, kommer de ens kunna ha det? Det är ju frågan.
Ja, vad fan. Lite positiva får ju väl vara i alla fall. 2022 liksom. Ska vi hålla på så här i flera år nu? Ja, nej. Vi hoppas på det.
Men är man inne i alltså BJJ eller SV, så är ju ADCC platsen där de absolut bästa gör upp, och många, många legender, och också många legender inom MMA, namn du känner till därifrån. Framförallt många brassar har ju dominerat på ADCC, och ibland säger de ju det när de ska presentera någon fighter också, att de har vunnit ADCC, och kommentatorerna nämner det, för det är ju ett tecken på att du är jävligt
bra. Men det är ju typ den mest prestigefyllda grappling-tävlingen, alltså mer så skulle, alltså, är min subjektiva uppfattning än typ BJVM och sånt, helt enkelt eftersom det är ett mindre förlåtande regelverk när du kör ADCC.
Men du körde väl SV en del?
Jo, det har jag gjort. Men inte på den nivån.
Nej, det
nej.
Jag har varit med i ADCC en gång, och det gick inget, när det var en så här deltävling i Sverige, det gick inget bra för mig, för jag har aldrig tävlat med poängsystem. Jag har bara tävlat i så här submission only, så jag torskade ju på poäng. Jag blev fasthållen och passerad, och sen var det slut i princip. Mm. Och jag är mycket mer liksom av en så här, som tycker om att scrambla och leta submissions, så det passade inte skitbra för mig, så jag åkte ut rätt snabbt där alltså. Mm.
2022 alltså, då får du se ADCC World Championships i SV. Tråkigt, men till något roligare. Det är ju så att det vallfärdar till karateklubbar världen över. Och jag vänder mig till dig igen, Simon. Vad är det
som händer? Vad är det som händer egentligen? För det här är inte bara liksom så här, något enskilt land eller någonting sånt. Det är liksom, det är verkligen en man ser en väldigt stor skara nya elever komma. Och trots att det är liksom covid och allting. Och det är ju för att man pekar då på tv-serien Cobra Kai. Mm-hmm. Den har fått sånt otroligt genomslag. Inte bara bland de som såg Karate Kid en gång i tiden, utan även liksom en ny generation. Och det är ju också en massa kids förstås med Cobra Kai, även om det handlar om gubbarna och sådär.
Ska vi bara förtydliga, så Cobra Kai går ju på Netflix, och det är ju en fortsättningsserie kan man säga på Karate Kid, men det är typ, ja, vad är det, 20-30 år senare.
Ja, men det är ju det. Det är, för att bara rätta det lite där, det går på Netflix absolut, de har köpt in det nu. Det är en YouTube-serie faktiskt från början. YouTube har ju någon sorts plus-variant sådär, som man faktiskt kan köpa. Och det, så det var, tror jag till och med att det var, från någon rätta mig om jag har fel, den första serien som de släppte. Och så Netflix är ganska långt efter när de visar den liksom. Mm. Så att det är ingen Netflix-originalserie på så sätt.
Ja, men det är ändå unikt att den har blivit så populär. Jag har ju sett den i avsnitt. Vad ska jag säga? Den är ganska cheesy.
Men den är gjord med meningen. Det är ju meningen liksom. Den ska ju vara cheesy och den liksom driver med hela den grejen och sådär. Och ja, det handlar, alltså, många som lyfter nu sa att det handlar också om världen och sådana saker. Alltså att det inte bara handlar om så här, kampsport som att vinna den största turneringen i, eller vinna matcher i UFC, utan att det handlar liksom om att det har skapats en väldigt stor diskussion på hög nivå i USA nu kring det här, och det handlar om det här att vinna enskilda matcher men få liksom bli fucked up i kroppen på grund av det, eller ha liksom att se kampsport som en långlivad liksom väg till god hälsa som du kan hålla på med hela livet och också hålla det liksom någonstans liksom bra. Sådana här tankar får en ju, vi ska prata om det sen, men får en ju tänka på typ Anderson Silva och dylikt liksom. Så här, men
jag trodde faktiskt någonting helt annat när du frågade mig innan vi började spela in, så här, varför har karaten ökat, och jag satt tänkte på det, och jag trodde faktiskt att det skulle ha att göra med att det är corona, för jag tänker på hela grejen med kator, att du kan utöva utan att ha den här kroppskontakten, och att folk kanske drogs till det, men jag var helt fel ute uppenbarligen.
Det är väldigt genomtänkt av dig, Elin. Fan,
det var smart. Det var smart,
det var smart, väldigt men smart. Jävligt fel.
Men för att ta upp en grej, alltså jag kommer ju själv från traditionell kampsport, och alltså när jag började med kampsport, ni vet ju själva, jag kommer tillbaka till det, för det var ju lite grann när Jesus levde. Men det var ju den gamla tiden med karate, alltså Bruce Lee, och det var mästare och Chuck Norris och så vidare. Men mycket handlar ju om den, på den tiden, om tradition. Och det var ju otroligt noggrant, alltså du ville ju nästan vara japan när du kom in i klubbarna, du pratade nästan japanska, man noggrann med det. Väldigt mycket vett och etikett, och jag tror att väldigt många föräldrar som skickade sina barn på den tiden till kampsport, det var väldigt mycket att det var disciplin och så vidare. Det finns ju kvar. Nu känns det som att det här kommer tillbaka lite grann. Det är som en ny våg av att det traditionella faktiskt, utifrån det vi pratar om just nu, kommer tillbaka. För det kan man ju säga att det är ju svagheten i, eller svaghet, men MMA och sådär, eller det jag tränar själv, att det är liksom brasiliansk jiu-jitsu. Absolut, det finns ordningsregler och sådär, men det är en helt annan typ, en annan typ av kultur. Nu har jag trivts i den. Jag tyckte inte om jättemycket den här disciplinära japanska modellen. Jag tycker att det här är lite mer... Det var någon som sa så här, vad är brasiliansk jiu-jitsu? Tänk dig att en stranddragare från Brasilien börjar träna judo. Ungefär där har du det. Det ligger någonting i det.
Ja.
Så det är mer yo-man liksom, och det är härligt och så där. Det är fortfarande respekt för varandra. Men jag förstår verkligen att de här traditionella värderingarna kommer tillbaka, för det är lite grann det som är essensen i kampsport.
Jo, men rent allmänt så finns det ju lite av en konservativ vridning i samhället just nu också. Då är det kanske inte jättekonstigt att det sker även inom de här idrotterna, att fler kanske vill gå mot det mer traditionella, mer konservativa, som är mer det du beskriver.
En vis man vid namn George Salfeld, som har betytt väldigt mycket för svensk kampsport, inte minst MMA, han sa ju det att när UFC kom, jag tror faktiskt han var den första som sa det, sen har många sagt efter, så var det lite som att McDonald's kom till stan. Det är liksom, det är svårt för alla andra aktörer att hävda sig när McDonald's kommer liksom och öppnar upp en kedja. Och det, men, så sa han, han var väldigt snabb att säga det, men sen, tänk på, efter ett tag så vill folk gå till Max. Och vill kanske ta en Burger King någon gång, eller ta någon annan hamburgare, eller till och med kanske ta en liten finare hamburgare på någon liten ny hamburgerkedja, och dra sig tillbaka, kanske börja laga en hamburgare hemma till och med. Så långt tror inte han gick, men om jag spinner vidare på det, alltså, så ligger någonting i det, va? Att så här, jag vet inte, jag har inte varit på McDonald's på över 10 år säkert, alltså minst, men det är klart att det är någonting i det där, att UFC kom, det blev världens, eller MMA kom ska jag säga snarare, världens största grej, och det är fortfarande liksom publikdragningsmässigt så är det absolut den största sporten inom kampsport, sådär. förutom när det är OS.
Men vi är ju inte immuna mot trender.
Nej, nej.
Ingen är immun mot trender och ingenting är konstant, utan det här kommer förändras hela tiden.
Det kommer göra det. Många trodde att så här, MMA är en trend och så här, men nu har det ju hållit på liksom i 30 år, så det är mer än en trend kanske. Men jag håller med dig, Elin, för att det är ändå så där att det öppnar upp för någonting annat. Och så tittar man så här, okej, okay, ska jag skicka lilla Agda här nu? Eller vad? Agda kanske inte barn heter nu, för inte vet jag. Men lilla Agda på liksom MMA-klubben. Oj, nej, där står de och liksom ser tuffa ut. Nej, vi struntar i det. Judo på andra sidan gatan. Det verkar lite vänligare här, va? Jag tror att vi skickar Agda dit. Och så vidare. Alltså det är synergieffekter hela tiden. Och samtidigt då, en sån här serie, eftersom att det var där vi började diskutera det här, gör att det dyker upp sådana grejer. För det handlar ju också om i serien att det är töntiga personer som barn eller ungdomar då som blir rätt tuffa. Och hur blir de då? Blir de nästan tyranner? Ja, några blir det mot andra som kommer in nya, och då kan läraren säga till dem eller instruktören att nej, så där får ni inte göra. Så skulle vi gjort så mot er liksom. Mm. Så det här är uppfostring. Det här är gammaldags tv på något sätt, där man svensk tv liksom, där man skulle uppfostra tittaren till att liksom bli en snällare person.
Om man drar det där ännu längre och tänker på alla de som har hållit på med MMA nu i 10, 20, 30 år. Jaja. Och skaffa barn. De kommer ju vilja sätta sina barn i MMA, men eller BJJ eller något sånt, och då kommer ju de revoltera mot det här och säkert börja i Wing Chun eller någonting sånt istället.
Jag känner att
ska fan inte göra som ni föräldrar.
Du har nog rätt, men samtidigt så finns det så lite barnträning i MMA. Så länge det finns lite barnträning på MMA-klubbar, du kan stå kanske slå på en säck eller springa och träna så här. Då, det finns så organiserad träning i BJJ för barn. Det finns organiserad träning. Judo ska vi inte prata om. Det är bland det bästa barnsporterna som jag ser. Det var det jag själv började med som litet barn. Det var helt underbart liksom. Och det är så här, det är ju så, brottning fantastiskt bra för barn. Det finns en tydlig liksom så här, det finns viktklasser 24 kilo och såna där grejer. Alltså det är ju gulligt, men det gör ju att man kan ta sig an barn. Det finns ju inte MMA-matcher, och så ska du säga det, du får träna tills du är 18, sen kan du gå match. Ja, men det lockar inte kanske vem som helst.
Nej.
Men det är fortfarande, vi pratar ju om det här med alltså varför det ökar. Ja, tv-serien ökar, vi pratar om traditionella värderingar. Det är många spår i det. Alltså jag har ju tränat barn i kampsport liksom, kanske 15-20 år. Framförallt höll jag på mycket med, sista åren var det ju brasiliansk jiu-jitsu. Och det var ju många föräldrar fortfarande som kom. Nu pratar jag om barn som är 6-7 år. Och det är ju en klassiker, alltså det är också så här väldigt sorgligt hur föräldrar i många fall lämnar över uppfostran lite. Är det inte lärare? I det här fallet var det jag som tränare. Och då var det verkligen liksom, hej, när börjar träningen? Ja, klockan 6. Ja, det här är Kalle, han vill börja träna. När är ni färdiga? Ja, vid 7. Ja, då hinner jag åka handla precis. Och så fick man förklara att det är bra om du kanske är med första träningen. Och så var det så här kommentar. Du, Kalle, han svär ganska mycket.
Vad roligt, vad kul.
Och man så här, ja, det vet, det stämmer, det gör vi inte här inne. Men jag tror att du vet, du är förälder, så kan förklara principerna. Men det var den här förväntan på klubben att ja, men det här, då löser vi lite disciplin.
Och de här personerna nu, Kalle då, som du beskriver, han är 40 år idag eller någonting sådär.
Ja. Undrar hur det gick för Kalle.
Exakt.
Kan vi få med Kalle i podden någon gång?
Ja, Kalle.
Vi lämnar karate och ska prata boxning. För det har varit SM med boxning och det gick bra för Djurgården, men det har också varit ganska kritiserat.
Det har varit ganska kritiserat. Det är klart, det är covid nu, det är svårt. De var en av de få som faktiskt körde sitt SM, liksom. Det är amatör, givetvis. Och som du sa, Djurgården blev bästa klubb igen. De vann 3 guld, 2 silver. Så en shoutout till dem. Jättebra, kul för dem. Men alltså, det är för dåligt på damsidan. 7 stycken anmälda till SM i boxning. 7 stycken damer. Och det här är absolut, och det är ganska liksom initierade folk inom boxning som säger att det här är ingenting som bara har med corona att göra. Det har ju en del med det att göra, såklart, för det var färre liksom allmänt som anmälde sig. Men det har inte varit så här dåligt sedan 1994. Men det betyder att det har varit så här dåligt. Och det finns krafter inom boxningen. Och det här är också återigen någonting som jag har hört. Inte jag, för jag är inte så insatt i det, men som jag har hört. från folk som är insatta i det, alltså, på förbundsnivå och på, bland andra, som liksom inte släpper in damer, och att det är jättemånga klubbar som får kritik för att de inte är inbjudande mot tjejer. Och det är liksom, jag menar, det är, utan att nämna några namn, så var jag inne i boxningsklubb strax innan corona, och då stod ju alla snubbar, och det var ju som liksom, man var tvungen att gå igenom en sal för att komma till ena boxningsrummet, och då stod ju alla där liksom nakna och typ att de, alltså så här, kom in där som tjej, alltså nej, det, även om det fanns något litet rum där för damer, så är det ändå kanske inte 100%, alltså så här, det är lite sådana grejer. Jag vet inte om just det där spelar jättestor roll, men det är uppenbarligen att de har ett stort problem, eller snarare så här, det är en katastrof.
Har det någonting att göra med så här, kriterierna för att anmäla sig till SM, eller vad? Jag känner att jag vet så lite om hur det går till, men vad är det som kan ligga bakom det? Är det att det inte finns tillräckligt många duktiga tjejer för att tävla, eller är det något annat som är ett hinder för att de ska kunna gå i SM?
Det jag har hört, och det är bättre att någon annan uttalar sig helt säkert om det, men så är det där sista du sa, att det är för få. Alltså det är så, det finns ingen återväxt, alltså det kommer inte in. Det är styrmodligt behandlat generellt, alltså damboxning. Och jag menar, vi hade som man tänker, de största namnen senaste åren, absolut, vi har superbra på man här sidan, absolut, det ska vi inte säga. Men vi har ju liksom, om man tänker de som har kanske slagit igenom rent så här massmedialt, så är det ju liksom på damsidan. Frida Wallberg inte minst, men givetvis andra. Det har ju inte gått, alltså nej, det har inte funkat liksom. Så det är sorgligt, det är väldigt sorgligt. Mm.
Jag är lite förvånad faktiskt, jag är förvånad. Jag trodde att det var tvärtom.
Att det var 7 män?
Roligt. Nej, det var tvärtom att det faktiskt var så att tjejboxningen var ökande. Men det,
nej, det verkar inte vara det. Och det finns säkert jättemycket att göra, och förhoppningsvis, alltså det är ju, det är
alltså
ganska...
Man behöver ju inte leta så länge för att hitta liksom thai-boxningen och kickboxningen, så där väldigt många klubbar är dominerade av tjejer, och där tjejerna är de som gör bäst ifrån sig på internationella mästerskap också. Så det är ju uppenbart att problemet är inte att tjejer inte kan boxas, utan det måste ju vara något annat som är...
Men alltså, vänta, vad är elefanten i rummet här nu? Är det jag som ska säga det? Pratar vi att det helt enkelt är så att det är på ledande nivå män? Det är föråldrat.
Ja, men det är nog så ganska mycket. Och det är nog så också att även... Det kan vara så att vissa av dem absolut vill att det ska vara en fler. Man har säkert ingenting emot att det är fler. Men om man inte har metoder för det... Då är det lite så här, då kan man sitta där och tycka att jag är feminist eller hit eller dit, och så här, men om du inte agerar så, om du inte liksom är för jämlikhet, så spelar det ingen roll vad du säger. Du kan kalla dig, jag vill jättegärna att det ska komma tjejer till vår klubb eller vår sport, men öppna för det. Ja, men vi har tjejer torsdagar liksom. Ja, men kom igen. Det där var någonting som man hade på med på 90-talet. Det har kommit så pass otroligt mycket längre sedan dess. Det finns massor du kan göra. Hur lockar du in dem? Ska du titta på din egen struktur? Ska du ta in kanske en konsult? Ska du ta in typ Elin Blad, som vi sitter med nu, som är på förbundet? För kampsport, alltså Budo Kampsportsförbundet, en shoutout till er, har ju faktiskt tagit liksom lite ledande roll inom kampsporten just på den frågan. Så man kanske ska liksom titta och snacka med er och bara, hörni, vi har lite problem här liksom. Kan ni hjälpa oss?
Mm.
Ja, vi släpper det. Men mer tjejer i boxning i alla fall. Och nu går vi till något helt annat. Det handlar om One Championship. Det ser ut som att han förlorar valet nu, Trump. Kanske kommer han tillbaka med Apprentice, vem vet. Men One Championship, Simon, de kör någon typ The Apprentice.
Kan vi inte bara få slippa se Trump mer nu, tänker jag. Har vi inte fått tillräckligt de här 4 åren?
När vi spelar in där så håller de på att räkna.
Ja, men Joe Biden tar hem det här nu. Det måste vara så.
Han gör säkert det.
Jinxa inte det här mot
honom.
Du ger mig riktigt ont i magen.
Det här är ändå old news. Det här är liksom dålig tv, som man kallar det. Att de som lyssnar på det här redan vet hur det gick. Men The Apprentice. The Apprentice One Championship Edition. Det är alltså en sån märklig grej. Det är deras stora mogul som menar att han en tid var på gatan och sen nu har han kommit upp. Han är miljardär liksom flera gånger om. Han heter Chatri Sytojodtong. Han ska ha en praktikant. Alltså, och så ska han göra det här. Så gör de det till en... De satsar stenmycket på det. Det är 2,5 miljoner om året i lön för den här personen som ska vara praktikant. Jävligt bra praktikant.
Hur söker man till den
här? 2,5 miljoner. Ja, de tar ansökningar från hela världen. Och man ska ju då vara verserad inom kampsport, gärna hållit på, men man måste inte gjort det och ska ha varit väldigt drivande. Och då har de liksom tagit in 16 stycken riktigt tunga, som 16 domare. Alltså det är också sådär, bara regler. Det är liksom, och det ska vara 16. Jag antar att varje person ska ta hand om varsin person. Det är lite det som... Det är
jag förstår det. Inte. Det är jättesnurrigt domare. När du beskriver det,
det här. Det är 16 deltagare och de har tagit in, de har outat 16 namn som är liksom tunga namn. Jag kan nämna några av dem, och det är GSP, Hensel Gracie, Ben Askren, Mighty Mouse, Angela Lee, Sage Northcutt, and the list goes on. Det är bara jättekänt. Ja. De satsar
ska de tävla
de ska vara med? Nej, de kommer vara coacher. Så de har inte gått ut med hur det kommer att se ut, men jag antar, eftersom att det är 16 stycken sådana här tunga namn och 16 deltagare, så antar jag att så här, GSP har hand om en och typ sådär. Tror jag, men det får vi ju se. Det, jag vet inte upplägget, men det är liksom...
Men när kommer den? Vad kan man se där? Det här älskar jag.
Det är inte klart än vad det kommer. De har ju en enorm tv-deal. Alltså deras, de har ju en större... One har tydligen en större tv-deal, och nu får ju någon verkligen rätta mig om jag har fel, än UFC. I alla fall påstår de det själva. Det är så många i Asien som ser det liksom. Men det är ytterst märkligt upplägg, och de vill köra det nu och utsätta de här personerna för olika tester och olika... prövningar och arrangera säkert saker och sånt. Så det, jag tänker lite på de här kaospiloterna, om de, någon av er känner till dem, som finns i Danmark, som är just den här skola för entreprenörer, där man liksom så här du får ögonbindel på dig och du kommer vakna upp i ett annat land, där ska du göra någonting så att 60 000 pers dyker upp på lördag. Nej, men jag överdriver, men typ det är en känd skola som är helt galen som ligger i Danmark. Men jag upplever det här att det är lite åt det hållet. Att det är liksom så här ett äventyr för de här personerna att göra en massa konstiga saker i kampsportens namn.
Jag tappar lite andan här faktiskt.
Ja, det låter jättespejt.
Även den här danska skolan, jag har inte ens hängt med på dig.
Kaospiloten,
han jag känner när du säger, jag har hört det.
Jag har flera kompisar som har varit där och sökt, och du vet, du får sitta i ett mörkt rum och med ögonbindel, och du får göra massa olika tester.
Det låter ju som en skräckfilm.
Nej, men det är kaospilot.
Men så är det. Alltså, det första jag tänker när jag hör det här är att när det här börjar sändas, då måste vi ha så här minipoddar där vi tittar på det här och reagerar på det. Och,
faktiskt.
Alltså det låter... helt sjukt.
För när vi behöver, tiden går iväg fort här. Jag tänkte, vi är inne på MMA lite grann. Vi hoppar rätt in i det, bara tänker med Anderson Silva. Det var väl ändå hans sista match nu mot Uriah Hall.
Alltså, jag måste säga att jag är så less på det.
Måste vi ens prata om det?
Jo, men jag vill bara säga en kort grej. Det är jävligt sorgligt. Men jag vill också säga så att man ser ändå att han liksom har tekniken, han har liksom blicken. Den här gången hade han tränat, han hade inga liksom, du vet, det var inga valkar på samma sätt som det var i matchen innan och sådär. Men han ville nog verkligen sluta, hans son var i ringhörnan och allting. Men alltså, han har ju inte haken längre, han är 45 år och det är så här, det är så jävla sorgligt. Ja. Det här var liksom...
Han var världens bästa.
Och han alltså, är inte världens bästa.
Samma sak som med BJ Penn. Liksom. Han var också världens bästa.
Men det är värre. BJ Penn är värre. Alltså det är så här. Det här är ju ändå, Uriah Hall är 10 i världen. Så att han är ändå topp 10.
Men vi vet inte hur, när det är slut. Ja. Vi sitter här varenda gång sen Silva har gått match och säger att hoppas det här var den sista och han fortsätter ändå.
Han har en match kvar på kontraktet och Dana White är typ så här, över min döva kropp. Liksom. Och då börjar de snacka så här, men är det inte bra att ni inte bryter det kontraktet? För att det är många som tror att Anderson Silva annars kommer gå över till någon annan, typ Fantasy One eller någonting sånt där. Va? Och det är hans hälsa är ju liksom i fara någonstans.
Ja, alltså antingen ger man honom en sista match verkligen och gör den stor. Det här handlar ju om pengar såklart, liksom, för det här är vad han... Sen kan han tjäna pengar på sitt varumärke. Han har en ganska cool logga, har du sett det? Det här Anderson Silva, den är ganska cool. Liksom. Han har någon typ av så här klädkollektion. Han har ju en stor följarskala. Det märkte man ju inte minst på liksom Uriah Hall som bara grät. Han grät och grät och grät att han har spöat Anderson Silva. Det var så känslomässigt att han har sån relation till honom. Eller när Adesanya vann, han ville verkligen prata om att jag har... Liksom, jag har egentligen börjat med det här tack vare det här liksom Silva.
Nej, det är tragiskt, så att man vill inte lägga för mycket ord om det, men Dana White sa ju det också, att Uriah Hall måste vara vår fighter av alla våra fighters som är mest gun-shy. Liksom. Det var så jävla hård kritik att få från chefen efter ett jobbpass. Liksom. Du är den som är mest rädd för stryk av alla.
Vi har tre grejer kvar i dagens podd. Vi ska först prata om träning hemma. Vad hände i Österåker, Simon?
Ja, i Österåker, det här är en ganska kort liten blänkare. Då var det så här nämligen att det blev ett larm. Polisen ryckte ut till för ett lägenhetsbråk. Och du vet, full seriositet in i lägenheten. Och då var det så här, dottern i hushållet tränar karate. Karate är som sagt på väg upp nu. Mm. Och folk tränar, har börjat träna hemma. Så hon stod och skrek. Och liksom, ja, de bra grannar tycker jag, som ändå liksom, ja, man kan ju gå ner också och plinga på, tänker jag, liksom på dörren och fråga, är det allt okej? Okay? Men vissa är väl kanske lite rädda idag och sådär. Så att de ringde polisen och det var karate. Helt
nej, hon körde kiai hemma.
Ja.
Alltså jag har tänkt lite på det där när jag och min sambo har stått och slagit mitsar hemma. Ah. Det låter ju ganska mycket.
Och när du slår också, det är ju som en kåpist. Det är som en kåpist. Ja,
det bara dundrar i hela huset. Nej, men det jag tänker vi kommer undan med, det är att det är så rytmiskt. Mm. Att det, då kanske man hör att nej, men det här är ingen som får... Det är ingen strukturerat stryk som delas ut, utan det är någonting annat som händer.
Men jag får bara nämna en grej, för det var ju liksom en rolig grej som handlade om att det inte var... liksom misshandel och sådär. Men jag får bara flika in en grej, och det är att det är Frankrike just nu. Nu tas det krafttag i Frankrike, alltså mot, i kampsporten där, med judoförbundet som har gått ut i spetsen för det här. Och det är så att La Parisienne, stora tidningen, har ju liksom avslöjat då att det är ganska mycket våld mot elever inom kampsport i Frankrike. Och även ett sexuellt utnyttjande liksom, av en, inom judo. Det är därför judoförbundet har varit ledande liksom. Och då började man titta på det här och började se liksom att det här sexuellt utnyttjande, det verkar vara ett fall. Men det är andra, liksom att det är våld faktiskt, är tränare som spöar sina elever. Det verkar vara betydligt mer utbrett än vad man har trott. Alltså det är ganska utbrett. Och Frankrike är ett rejält kampsportland. Alltså det är så stort kampsport i Frankrike. Så att judoförbundet har gått ut, de har tagit täten, alla andra får hänga på. Massa utbildningar, mycket liksom... Det ska ske en stor förändring inom kampsport i Frankrike, har de utlovat. Så att de tar det på fullaste allvar.
Wow.
Jag är inte jätteförvånad att det här kommer nu. Alltså om man tittar på andra liknande saker som har rört sig inom idrotten. Kanske det som har varit tydligast är ju inom gymnastiken.
Mm. Ja.
Där det har lyfts fram otroligt mycket kränkningar av elever och utnyttjanden och trakasserier, och där förbunden både på nationell och internationell nivå verkligen måste gå in och skapa förändring.
Mm.
Så det är, jag tror att de här sakerna skapar nog väldigt ofta alltså följdeffekter, så att om jag ser liksom att en annan idrott gör det här och kanske får till förändring, att det blir inspirerande för andra som upplever samma saker. Så alltså det är som ett mini me too som händer. Det blir någon slags kedjeeffekt av det.
Verkligen.
Det där hoppas jag ju att... alltså man vill inte ens prata om det. Det ska inte vara så där.
Nej, man vill, nej, det ska inte vara så.
Vi pratar liksom om glädje och träning och så, sådär. Ja. Men det är som sagt verkligheten någonstans där ute. Jag tänker att vi slutar med MMA. Och det är ju UFC i helgen. Det är ju Thiago Santos mot Glover Teixeira. Det är inte längre en contendermatch, Simon.
Nej, det är inte det. Och anledningen till det, alltså det, för det var ju de flesta, jag menar, Thiago Santos slog ju typ, det är jättemånga som anser att han slog John Jones. Men det gjorde han inte, enligt domarna. Men det var nära i alla fall. Det är nämligen så här att Israel Adesanya går upp till lätta tungvikten och möter Jan Blachowicz om lätta tungviktsbältet. Så att det är en supermatch där som... Kanske egentligen hade varit roligast om det var Israel Adesanya mot John Jones. Men John Jones har ju gått upp till tungvikten. Och John Jones tittar ju ner då nu, så att säga, i citationstecken och säger att man försöker ta det där fake-bältet. Det riktiga bältet är ju med mig. Så, han är ju så. Så de har ju en beef liksom mot varandra. Men en supermatch, vad säger ni om det? Israel Adesanya mot Jan Blachowicz.
Wow.
Bra.
Ja,
det tror jag på.
Jättespännande. Mm. Hur stor är liksom storleksskillnaden mellan dem? Det känns som att Blaovic är mycket större, men Adesanya är ju mycket större än vad man tror också.
Ja, men det är
jag trodde ju att han skulle se ut som en midget bredvid Paulo Costa, men han var ju skitstor bredvid
honom. Han är lång liksom, och senig, och de kallar honom skinnerboy och så här. Men det är ju att han går ju runt tydligen. Kanske i alla fall runt 93-95 kilo. Så att, vilket är du har lättat tungvikten är ju 93. Så att, men det är klart att frågan är snarare så här, vad går Jan Blaovic runt med för vikt? Han ser ganska liksom bitig och stor ut. Alltså. Jag har ju bara träffat honom en gång i verkligheten och det kändes som att han var ganska massiva, stora liksom, polska arbetarhänder verkligen när man tog honom i hand. Liksom. Det är så här, det är en big lad alltså.
Men vad tror vi om matchen då?
Alltså Adesanya är så jävla mycket bättre teknisk stående. Och då måste nästan Blaovic börja brottas lite med honom och sådär. Samtidigt storleken, jag menar Blaovic har bara blivit bättre och bättre. Men han har en ruggig spark.
Blaovic överraskade ju ganska mycket mot Dominic Reyes. Alltså, jag var inte övertygad om att han skulle ta det. Jag blev hyfsat överraskad så... Även om Adesanya går upp en viktklass så känns det som att han skulle vara jävligt farlig där.
Alltså tekniskt, och det är vissa som säger det, ja, nu passar han på att gå upp. Men det har ju med att göra med det att, han har med, alltså, att Robert Whittaker, enligt Dana White så vill ju inte Robert Whittaker möta Adesanya. Robert Whittaker har sagt, nej jag har aldrig sagt att jag inte vill det, kan absolut möta honom, men jag vill inte möta honom nu, säger han. Jag har precis gått match, jag vill vänta liksom ett bra tag. Och det är ju inte det, och Israel Adesanya vill gå match. Då finns det ju den här matchen, alltså Jack Hermansson som ju faktiskt ska gå match om en månad, exakt nu när vi spelar in där. Skulle ju kunna vara ett namn va, som någon som man skulle kunna möta, eller Darren Till då, om han slår. Om någon av dem kan göra en quick turnaround och liksom möta istället Adesanya.
Men när skulle Adesanya och Blaovic vara då?
Det kommer vara i vår. Så att jag vågar inte uttala mig, men jag tror att det är typ februari eller någonstans. Så det är inte jättelångt tills dess. Nej. Så att det är någonstans januari, februari. Så att fy fan vad mycket roliga galor och matcher vi har att se fram emot.
Verkligen, men vi kommer tillbaka till detta ju. Men det är helgen sagt, det är helgen Santos mot Teixeira.
Vem vinner, Elin?
Vet ej, faktiskt.
Martin?
Nej, jag är tyst och säger ingenting, jag har alltid fel.
Ja, jag tror, alltså,
Teixeira har ju blivit... precis som alla experter som satt på valvakan och fick frågan om vem som vinner.
Man säger ingenting.
Nej, men det vågar jag inte uttala mig.
Jag vågar uttala mig, jag säger Santos borde ta det där. Han är yngre, starkare,
Thiago, han är vass. Han vinner. Så här är, jag försöker hålla en viss längd på den här podden, Elin Blad.
Ja, förlåt. Okej, vi är redan inne på en timme. Nej. Nu kör vi en timme till. Hej då.
Det är fighterpodden@fightermag.se. Där kan du kontakta oss. Då är det så att det där är Elin Blad. Tack för idag.
Tack så mycket.
Och så säger vi hej då till Simon Kölle.
Ja, tack så mycket.
Och jag heter Mårten Söderström. Och det härliga är att vi hörs om en vecka igen. Eller hur?
Det är härligt, det är väldigt härligt.
Du, tills dess, hör gärna av er som sagt. Vi ska samla på oss massa kampsport. Och så kör vi ett nytt avsnitt av Fighterpodden Nedslag nästa vecka. Och därmed säger vi
Wos! Vi satte den, Mackan.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.